Välkommen till Road Racing-podden, avsnitt 3. Det är söndag kväll. Jag och Jeppe har precis kollat på MotoGP. Och i sedvanlig ordning så gör vi det sista inför podcastavsnittet efter GP:n. Vi ska prata lite grann om vad Jeppe gjorde mitt i natten på en parkering i Slovakien förra veckan. Och vi ska prata lite grann om vad vi har för intervju till detta avsnitt. Och sen ska vi också prata lite grann om vad som kommer hända om 2 veckor. Genrep på Anderstorp inför SM.
Jo, förra veckan var jag nere i Slovakien med Zenergy Racing och körde på Slovakia Ring.
Men förutom att du körde Slovakia Ring så skickar du stress-sms om din motorcykel.
Ja, det började ju inte så bra. När jag skulle starta motorcykeln så gick den inte att få igång på startmotorn. Och det var ju inte så bra. Det slutade med att jag fick inget gjort åt mina bromsar som jag skulle. Utan istället så var det attackskruva hela natten. Jag har fortfarande inte idag riktigt fått ordning på min startmotor. Men som tur var så gick det att putta igång motorcykeln. Jag har haft bra starthjälp av Daniel som jag åkte med. Och har lyckats köra alla dagarna som det var fint väder. Det regnade bort en av dagarna.
Och fantastiskt kul att du fick möjlighet att tävla för första gången. Grattis!
Jag var med i 2 race. Det första kom jag 31:a plats. Var väl kanske inte den bästa placeringen. Men det viktiga var väl att få börja pröva på att tävla. Det andra racet var i snålblåst och inte så hög temperatur. Och på gridden när jag stod inför warm-up lap så fick jag en felkod på motorn. Vilket fick mig lite ur balans. Ut på warm-up lap. Kommer tillbaka och ställer upp på gridden igen. Och försöker kolla, eller hoppar av cykeln och kollar så att den inte läcker olja. Så jag inte orsakar en krasch. Och kommer precis på hojen innan lampan släcks. När jag ska trycka i andra växeln så får jag i friläge istället. Ja, ni hör ju. Det var inte min dag riktigt. Jag lyckas ändå köra om 2 in i första kurvan. Och ta 2 till i snabbhögern som kom sen. Men det jag märker på vägen där är att oljelampan lyser också. Så ja, jag vågade inte fortsätta. Jag tog avåkningszonen och parkerade där. Sen fick jag även provat skamkärran på Slovakia Ring. Och den var förstklassig.
Jaså, du har inte berättat att du åkte av. Ja, men ett stort grattis till en 31:a plats och 2 omkörningar. Gratulerar, Jeppe. Till något helt annat. Till detta avsnitt så har jag gjort en intervju med en förare som jag har haft ögonen lite grann på sen jag blev intresserad av det här. Rickard Winblad. Och dels för att han är väldigt aktiv på sociala medier. Det är lätt att ta del av hans erfarenheter. Och också för att det är väldigt inspirerande av att få höra hur en så dedikerad människa tänker. Det är jättekul att få träffa Rickard. Vi satt ner och pratade en stund. Och för övrigt var även Rickard nere i Tjeckien och åkte i veckan med sitt team, THF.
Ja, jag läste på Facebook idag att han tävlade i helgen ner på Most. Kom 3:a. Fick stå på pallen och spruta champagne. Det var mer än vad jag fick. Ja, men här Om 2 veckor så har vi någon jäkla kul som kommer upp. Vad är det, Oskar?
Om 2 veckor då ska jag äntligen få köra lite hoj. Man är ju så sugen nu så att man ligger och skakar på nätterna. Om 2 veckor är det bandagar och SM-genrep på Anderstorp. Vi åker ner, du och jag, Jeppe. Och jag ska även ta min licens. Så det ska bli jättespännande att gå över till the dark side.
Ja, eldprov för Oskar. Jäklar vad spännande. Och äntligen så kommer körningen igång här hemma i Sverige också. Jag såg att det var några som var, hade satt plogen på motorcykeln och körde på Gelleråsen i helgen. Och jag är inte så avundsjuk, men ja, vad gör man inte för att få köra lite motorcykel? Men håll i er så kommer intervjun med Rickard Winblad här.
Välkommen till Road Racing-podden, Rickard Winblad.
Tack, kul att vara här.
Det här blir en förarintervju med Rickard Winblad som jag har haft lite koll på sen jag började bli intresserad av road racing. För när man börjar hålla på så läser man allting som finns att läsa på internet särskilt. Och man är inne på sporthoj och läser varenda tråd som finns om konstiga mektips om hojar som man inte äger ens en gång eller kommer äga eller sånt. Och bland annat så ramlade jag över en raceberättelse som Rickard hade skrivit. Och det är ju sånt som fick mig att bli sporrad själv. Och sen dess så har jag följt Rickard på Facebook och Instagram. Och det är väldigt roligt tycker jag att få en inblick i roadracingförares liv lite grann. Och särskilt eftersom Rickard är så extremt dedikerad. Så det ska bli jättekul att prata med dig här idag. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta om din väg in till roadracingen.
Min väg till roadracingen, det började hösten 2014 egentligen. När jag hade min KTM 1290. Då körde jag runt där på Barkarby flygfält. Och just den kvällen så gick ju körningen lite sådär. Det slutade med en highsider och jag slet av axelleden och bröt nyckelbenet. Och det var väl början på en av de jobbigare perioderna i mitt liv. Med väldigt mycket sängliggande och titanplatta i axeln och otroligt mycket smärtstillande. Och mitt i allt det där så fick jag en briljant idé att nej, men det är ju rätt kul att köra hoj. Så jag började tävla istället och kör ännu fortare och ännu mer knäskrap och sånt som faktiskt är jäkligt kul.
Ja, hur kommer det sig att du Barkarby flygfält? Var du ute och körde själv eller hur kommer det sig att du var och körde där?
Nej, just då så var det jag och min dåvarande som bara hade lite roligt utanför trafiken.
Ja, och då du kraschade och så kom du på den eminenta idén att du skulle nu köra ännu fortare fast
ja,
på en riktig bana.
Ja, så någonstans vid december så föddes väl idén att jag skulle börja hålla på med road racing. Problemet var väl att jag inte hade någon aning om hur jag skulle gå tillväga. Däremot så hade jag ju varit medlem på sporthoj sedan en tid tillbaka. Så jag skapade en tråd där jag ville berätta lite om mig själv och vad jag vill uppnå. Liksom. Och jag fick väldigt bra respons på den tråden. Och då tänkte jag att nej, men det här kan jag väl faktiskt... Jag kan väl ställa alla mina frågor och en och samma tråd. Och tanken var ju bara att jag skulle berätta ända fram till min start med första tävlingen. Men nu har det hållit i sig sen 2015, så det är 2,5 år nu som jag har hållit på att skriva om det här.
Hur Menar du att du skriver om din roadracing då på flera olika forum? Eller?
Till en början så var det ju bara Sporttorg som jag höll på med. Efter, jag kommer inte riktigt ihåg när jag började med Facebook-sidan. Men det var väl säkert ett år senare eller sådär. Lagom till starten i Rookie.
Hur kommer det sig att du började, ville gå direkt på tävla? Eller hade du kört bandagar och tränat innan? Eller hur mycket hade du kört?
Jag hade ju faktiskt varit på SMC School 3 gånger kanske. På Gelleråsen 2014. Och det var ju, det var en upplevelse. Första gången så körde jag tur och tur på hojen. Och det var väl kanske det dummaste jag gjort i livet, tror jag. Det var inte kul överhuvudtaget. Det var regn och det var oska och det var kallt. Och hemresan var ju ännu värre. Helt slutkörd efter bandagen. Och så skulle du rulla hem 25 mil.
Jag kan ju säga att jag gjorde prick likadant. Mm. En fullpackad sån här backpacker-rygga.
Ja.
Med allt man behövde. Det är ju... Och sitta och åka sporthoj.
Man gör bara det en gång och ja. Så får det vara bra sen.
Det är inte rekommenderat.
Nej, inte det minsta faktiskt.
Nej, men så du körde lite bandagar och så var du ännu mer biten och ännu mer beslutsam om att du skulle börja tävla.
Ja, och det vill säga att jag vill väl inte riktigt sluta med något om jag har gjort något dåligt, som att typ krascha liksom. Jag vill inte sluta på botten, utan då vill jag snarare ha revansch. Och det är väl lite av den här vinnarskallen jag har, att jag vill ju bli bättre hela tiden. Så då kan jag inte sluta efter en vurpa. Så på den vägen är det.
Hur är det så du tänker när det kommer till vurper och så? Eller kan du bli lite nedslagen av en vurpa som vanligt folk? Eller blir det bara, får du bara en känsla av att du blir ännu mer odödlig på något sätt? Eller?
Generellt så har krascherna aldrig riktigt påverkat mig. Och det har väl lite med att göra med mina förberedelser inför starten med roadracingen där. När jag låg i sängen och hade som ondast. Då fick jag ju fråga mig liksom att men jag kommer ju säkert krascha igen liksom. Kommer det vara värt det? Ställde jag väl olika scenarion i huvudet och kom fram till att nej, men det är ju värt det liksom. Det kommer hända och jag vet ju vad jag ger mig in på.
Men efter en krasch, det är inte så att du blir lite ledsen liksom, och blir lite skraj för att utåka nästa gång? Eller är det, sticker ut och åker pang på rödbettan direkt så länge hojen funkar, eller?
Jag åker väl ganska mycket ut direkt så fort jag kan. Det har väl hänt ett fåtal gånger att jag har fått en liten tankeställare. Dels en gång när jag fick ett framhjulssläpp i depåböjen på Gelleråsen. Från ingenstans och helt utan förvarning. Och just den kraschen satt i ganska länge, just för att jag inte förstod varför det hände. Och då blir det lite läskigt när man inte känner att man har koll på något. Och sen en annan gång när jag kraschade i Spanien under försäsongsträningen där i Almeria. Då kom jag nästan 2 varv innan det var dags för sjukhuset. Då lyckades jag landa på huvudet i 150. Fick en whiplash-skada. Diskuppuckning i nackkotorna. Och så behövde jag operera armen. Och det kändes väl lite tungt liksom. Men första tanken var väl inte riktigt att så här, oj, vad håller jag på med? Utan det var väl snarare att jag blev lite orolig för hur kommande krascher skulle bli med nackskadan.
Så det är bara rent praktiskt?
Ja, men faktiskt. Den här kraschen har väl, den sitter inte i huvudet. Däremot så är jag fortfarande, har jag fortfarande problem med armen exempelvis. Och tricepsfästet. Så hela säsongen 2016 fick jag ju åka upp med smärtstillande. Och det är väl frågan om jag inte får göra det nu också fortfarande. Men det återstår att se.
Okej.
Men annars så har det aldrig riktigt varit någon sån här wake up call att bara shit, vad håller jag på med? För jag vet ju vad jag ger mig in på. Och krasst sett så tycker jag att den här skadan i nacken, det är något som jag har varit beredd på.
Ja, så det här med hjärnspöken som vissa säger att de får, det finns inte av det.
Skulle jag få det, som det där framhjulsläppet exempelvis, då försöker jag jobba bort det aktivt. Det är väl...
Hur gör du då?
Ja, men mental träning och... På något sätt så övertalar jag mig själv liksom att släppa det, eller att det inte är så farligt eller någonting. Och liksom går in för det, och till slut så det blir väl lite fake it till you make it. Till slut så tror du liksom att du kan ta en kurva betydligt snabbare än vad du har gjort tidigare, eller att... Ja.
Ja, det där är nog någonting som många skulle vilja lära sig mer om. Alltså hur man står mentalt redo för en sån sak.
Jag tror många försummar den delen av träningen, just den mentala biten. Och det har väl jag fokuserat ganska mycket på nu under vintern när jag ska kliva upp i superstock.
Hur har du tränat då?
Det jag har gjort är att intala mig att så som jag åkte 2016 när jag var som bäst, det på något sätt kommer vara min absolut lägsta nivå 2017. Jag har hela tiden haft som mål att komma topp 15 nu i år och ta poäng i varje tävling och varje race. Och till slut så har jag märkt att det där tippar över till att det börjar spåra lite. För nu är det så här, ja, men det är klart att jag ska vara topp 10. Det är inga konstigheter. Jag kan. Det är ju bara att göra det. Det är bara att åka lite fortare. Kan de andra så kan ju jag. Hur svårt kan det vara? Och sen har det ju varit liksom, nej men vadå? Jag är ju ganska duktig i ring. Så det ska väl inte vara så jäkla omöjligt att komma på pallen liksom. Eller? Ja, men, och till slut så tror man ju nästan på att ja, men shit, det här kommer ju bli kul liksom. Fan, jag kommer prestera bra. Och så funkar det väl. Så blir väl slutresultatet när jag intalar mig själv saker. Då till slut så tror jag ju på det. Och då är det lite lättare att köra fortare på något sätt. Jag har inte de här mentala spärrarna.
Nej, men de flesta idrottsutövare på elitnivå har väl en mental tränare nu för tiden, tror jag. Så att man jobbar väldigt mycket med sånt.
Jag har väl frågat runt lite bland folk hur de har gjort och fått tips av Backlund hur han har gjort och hur betydelsefull just den mentala biten är. Och det tror jag underlättar väldigt mycket faktiskt.
Kul, vad intressant.
Mm.
En liten parallell är, när jag hade intervju med Keith Code så frågade jag om just den biten med hur mycket jobbar du med mental träning när ni har California Superbike-kurser. Och han ställde sig ganska frågande till frågan överhuvudtaget.
Okay.
Det verkar som att han på ett sätt tyckte att kanske ja, men allting är mental träning, eller att han å andra sidan kanske tyckte att nej, men det är bara tekniskt typ. Jag tyckte i alla fall att jag inte fick en så här jättebra svar av honom.
Han kanske tillhör den gamla skaran som inte bryr sig om det där.
Ja, på något sätt så fick jag den känslan att han liksom undrade vad då mentalt. Du gör ju bara så här. Så här gör du. Vi går vidare från mentala träningen till det rent praktiska. Om man vill börja tävla, om man kör bandagar och man kör lite träningar och man går och funderar på att börja tävla, alltså vad krävs? Det är ju en massa olika saker som krävs såklart. praktiskt och ekonomi och tempo i kroppen. Men om du kan nämna några saker, hur snabb behöver man vara, hur mycket pengar behöver man och så vidare.
För att bara komma igång med själva tävlandet behöver det inte kosta så mycket. Du kan ju få en gammal banhoj för 20-30 000 som tar dig runt banan. Och du behöver ju definitivt inte vara snabb heller. Det är väl en ganska stor eller bred missuppfattning att man nästan måste köra på SM-tider för att ens börja med roadracingen, när nybörjarklassen numera heter rookie. Som den i och för sig alltid har gjort, men tidigare hette den ju speedster. Men rookie-klassen är till för att jag kommer in ganska så färsk liksom, och ställa upp. Mycket för att det är så roligt att tävla. Så du kan vara extremt långsam.
Vad menar du med extremt långsam? Om man jämför med, vad behöver du ha för tid på Gällrosen?
Du skulle kunna ställa upp med 1.30 utan problem liksom.
Va?
Ja.
I rookie.
Det är det klassen är till för. Man måste inte köra 1.10 på Gällrosen för att få ställa upp i nybörjarklassen.
Kanske man skulle anmäla sig.
Ja, det tycker jag. Och jag menar, så fort man börjar tävla så kommer ju hornen fram. Så tiderna kommer ju droppa väldigt fort, så fort man börjar tävla. Så det är... Funderar man på att tävla så gör det. Testa.
Ungefär hur mycket pengar kan man räkna i 10 000 per tävlingshelg ungefär? Eller runda slängar? Jag förstår också att det är beroende på vart man lägger ribban.
Mm.
Men lite grann, vad är lägsta möjliga tror du?
Jag skulle väl som nybörjare i alla fall komma med bättre begagnade däck som är ganska fräscha. En sån uppsättning kanske kostar 1.500-2.000. Och sen har du anmälningsavgiften med fredagsträningen, och det är ju drygt 4.000. Vad är uppe då? 6.000. Ja, men strax under 10.000 kanske. För en tävlingshelg med allt liksom, från att man går hemifrån till att man kommer hem igen.
Mm. Ja, men det är väl en hyfsad riktlinje.
Mm. Så det är ingen billig sport vi håller på med.
Nej, absolut inte. Det känns som att du är väldigt, väldigt dedikerad. Hur stor del av ditt liv handlar om roadracing?
Ja, det ska väl vara liksom 99% kanske. På gott och ont. Ja, men allt jag gör har med roadracing att göra. Från det jag stoppar i mig i kylen, som jag går på diet. Jag har ju gått ner från 85 till 75 nu. Under 5 månaders tid. Bara för att få bättre förutsättningar för hojkörandet. Träningen har jag lagt om från ren styrketräning till väldigt mycket konditionsbaserad träning. Jag
träffar Apex när du kör bil?
Alltid. Det slår aldrig fel. Det går inte att komma ifrån, och det är tydligen inte ensam om det heller, men
nej, jag känner igen det.
Ja.
Motstyr in på toan.
Det har jag väl aldrig börjat med, men det kanske jag ska göra. Det är den där sista procenten som saknas.
Exakt.
Det där vinnaren gör det som förloraren inte orkar.
Exakt.
Ja, men det är väldigt, från det jag vaknar till att jag går och lägger mig, så är det racing som gäller.
Ja, det är jättekul. Det är roligt också att ta del av det när du lägger upp saker på sociala medier och sånt. Att se hur dedikerad du är. Det är kul.
Mm.
Vad tycker du själv att du är allra bäst på när det gäller själva körningen? Jag kan ju säga att jag i somras så upptäckte jag roadracingen och gick mycket kurser på Gällrosen med SMC. Och såg det köra där en del. Jag tyckte att du jobbade med kroppen väldigt, väldigt bra. Eller, jag är ingen expert. Men det såg ut som att du visste vad du gjorde.
När jag gick från från 1290 till den lilla sporthojen så började jag jobba mer och mer med kroppen. Främst för att man sitter ju så annorlunda. Så jag behövde ju komma in i själva körningen. Och det har väl funkat ganska bra faktiskt. Men annars så tycker jag nog att jag är väldigt bra på att starta. Dels det, och sen är jag väldigt bra på inbromsningar. Svagheten å andra sidan har varit uthålligheten hela tiden. Okay. Därav den här extra konditionsträningen under vintern, att det får bara inte hända att jag blir för trött för att kunna fokusera på körningen.
Nej, det känns som en ganska enkel grej att fixa till.
Ja, men faktiskt. Det enda som behövs är att man går ut och springer eller sätter sig på cykeln, och sen kommer det problemet förhoppningsvis vara betydligt mindre.
Mm. När du bromsar, kan du inte berätta hur du... För att det är just när man slår på gasen och börjar bromsa ända tills man svänger in, det är den kritiska, mest kritiska punkten på något sätt. Och det är också där som många tar placeringar.
Mm.
Hur gör du? Vill du berätta lite grann?
Jag håller väl full gas tills jag inte vågar längre, helt enkelt. Och bara försöker bromsa så sent som möjligt, och ibland så går det, ibland så går det inte. Ja, men på träning exempelvis så har man ju vissa områden på banan med en escape. Och det är ju perfekta tillfällen att faktiskt bromsa för sent, för då är det ju bara att fortsätta rakt fram. Och till slut så lär man ju känna hojen och sig själv. Så det är väl ett tips faktiskt, att använda escapen på träningar och faktiskt träna på att bli bättre på vissa saker. Så att man inte bara nöter varv efter varv och tränar utan mål liksom. Eller det är väl knappt träning.
Nej, men det är också som jag fick höra av Keith Code, att man ska alltid ha ett mål med vad man ska göra när man kör ut på banan.
Mm. Ja, annars är det nog svårt att förbättra sig om man bara ska träna på att köra snabbt liksom. Då blir det inte så specifikt, utan nej, då är det lätt att man hamnar på de här platåerna.
Jag har en väldigt så här bred fråga, men som också är väldigt omfattande, som allting handlar om.
Shoot.
Nej, men vad vi alla håller på med är att vi vill bli snabbare på banan. Och om jag bara ställer frågan så här, hur gör man för att bli snabb?
Det var ju som jag sa tidigare till dig, att det finns ju två sätt att bli snabb på. Man kan krascha sig snabb med eventuella skador som följd, lite så här trial and error. Eller så kan man ta det lite lugnare och långsammare och successivt bit för bit. Jag har väl testat det förstnämna, och det har ju gått rätt bra tycker jag ändå. Annars är det mycket, för min del så har det varit mycket mängdträning. Det är väl A och O faktiskt. Att man lär känna sig själv, lär känna hojen. Och den mentala biten. Att faktiskt tro att nej, men jag kan så mycket mer än vad jag visat. Och då är det lättare att bara göra det, kliva ut utanför den här komfortzonen. Och faktiskt våga testa.
Att bara bestämma sig.
Ja, men faktiskt.
Att bestämma sig för att man faktiskt grejer det.
Mm. Jo, men lite så. Jag hade något hallelujah moment på 12.90 när hela tiden var fast på, jag tror det var en 13 tider. Hur jag än gjorde så hamnade jag typ 1.13.4, 1.13.6 hela tiden, varv efter varv. Och bara, det här går inte. Det är helt hopplöst. Jag har försökt allt. Och sen började jag fundera på ingången i kurvorna och farten alltså utanför banan. Och började tänka på det, och dagen efter så sänkte jag mig liksom en och en halv, nästan två sekunder utan att ha gjort någonting. Det var ju bara att få en klar bild över vad jag behöver göra.
En klar bild över vad man behöver göra, ja.
Det är bra. Det har funkat för mig i alla fall. Om man får väl hitta sin lilla väg till att bli snabbare. Men för mig har det som sagt varit den, alltså, ha rätt inställning har väl varit A och O. Och sen är ju som för alla liksom att kör man inte ofta så är det väldigt svårt att bli bättre.
Och sen har jag hört från folk också att det kan vara bra att emellanåt köra med folk som är snabbare än en själv.
Mm, det ska man väl alltid göra. Helt enkelt. Men kan de så kan man själv i stort sett.
Att det kan hjälpa en själv över den där tröskeln lite grann.
Ja. Jo, men att få den här draghjälpen, det är det lättaste sättet att bli snabbare på.
Bra. Kan vi inte prata lite grann om Gällrosen? Du har ju kört väldigt mycket där.
Mm.
Vad är din favoritsträcka på banan runt om? Vart är det som du brukar ta in tid och positioner?
Det är väl i så fall snabbvänstern, tror jag. Och ingången till depåböjen.
Ja, där ja. Visst. Ja. Ut från hårnålen.
Ja, men precis.
Och så fullt blås. Och sen så kör du fort till snabbvänstern.
Ja, just hårnålen kanske jag inte är jättesnabb på. Men just snabbvänstern så brukar jag vara rätt tidig på gasen. Och ta igen ganska mycket där. Och även in i depåböjen där folk tar det lite lugnare.
Det börjar närma sig start för säsongen. Börjar du bli nervös?
Jag har inte hunnit bli nervös ännu för själva SM-starten. Utan först ut så är det ju Tjeckien som gäller. Den 17 april nu. Då drar vi i TOF till Tjeckien och kör en vecka. På både Brno och Most. Så det blir en skön försäsongsträning faktiskt.
Fan vad kul.
Mm, det ska bli riktigt kul. Och sen rullar det på faktiskt.
Så det är kanske inte den nervösa typen, eller?
Oklart. Jag tror att jag är ganska nervös. Även om jag kanske inte visar alltid. Eller vill erkänna det för mig själv. Men ja, nu är jag nervös alltid.
Beskriv känslan när man står där på startlinjen.
Jag tycker alltid så här att nej, men jag ska ju vara bäst på att starta, helt enkelt. Så det är väldigt mycket press att man aldrig får göra en dålig start på gott och ont. Och det har väl blivit att varje warm-up-varv så har jag gjort en riktig start. Och de har i stort sett alltid blivit jättedåliga. Alltså riktigt så här katastrofstarter. Vilket har resulterat i att varje gång som när racet ska börja så är det ju ännu värre. Och det är såhär, shit, jag har glömt hur man startar liksom. Hur gör jag? Och på något sätt så har jag alltid fått en bra start när racet går. Jag förstår inte hur det går ihop, för warm-up-starten är alltid katastrof. Men så länge det är så och inte tvärtom så ska jag inte liksom klaga allt för mycket.
Nej, exakt. Nej.
Och klumpen i magen finns ju där hela tiden. Men när lamporna släcks så Då glömmer man bort det där. Det går så fort. Sen är det bara full fart tills målflaggen faller.
Beskriv känslan efteråt ett race.
Oj, ja, jag har varit så helt sopslut efter ett race. Men, glädjen. Det är så svårt att beskriva. Liksom. Det här är ju bästa som finns.
Ja, jag förstår det. Att det är... Det är svårt att beskriva och det kanske gör att man inte riktigt förstår det, som gör att man hela tiden vill ha mer också.
Mm. Ja, det finns väl anledning till att man plöjer ner så mycket pengar i det. Liksom. Det är värt varenda öre och mer därtill.
Ja, jag ser fram emot när jag själv står där på startlinjen någon gång i framtiden.
Mm. Jättenervös och full med adrenalin.
Ja. Stort tack för pratstunden, Rickard. Och all lycka till kommande säsong.
Tack. Kommer behövas.